Jag minns, jag var 11 år då jag fick en bok som jag skulle läsa. Jack Londons Kriget från vildmarken, om hunden Buck som utsatts för våld och som till slut hittar sin egen väg. Den boken förändrar mitt liv.
Du lyssnar på romanen som räddade ett liv. En berättelse om Matti Raita och hans uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Av mig, Thomas Jansson. Dokumentärens musik är gjord av Matti Raita.
Ett hus med rätt tak.
Idag är Matti Raita skådespelare och musiker och teaterchef. Men den här berättelsen börjar i mitten av 1980-talet i hans barndomshem i västnyländska Tenala.
Storgård, gräsmatta, massor av äppelträd. Många olika och roliga träd att klättra i. I övre våningen av huset fanns mitt rum. Där fanns Kalle Ankor. Så minns jag ett ljusbrunt skåp med glasdörrar. Där inne fanns medaljer och pokaler från friidrottstävlingar. Antagligen mest av min storebrors medaljer och pokaler, men också lite av mina. En svartvit liten tv. Kopplat till den fanns den 8-bits Nintendo med Super Mario 3. En kassettspelare. C-kassetter med musikbandat från radio.
Tenala är en plats där alla känner alla. Där man inte behöver låsa varken ytterdörrar eller cyklar. Men också en plats där man måste hålla i minnet att andra kan börja prata om man gör något som är annorlunda. Och där det liksom på alla orter är svårt att tala högt om problem. Älskar du din pappa?
Ja, det gjorde jag. Och det har jag gjort hela tiden. Och sen har jag också varit helt förbannat arg på honom och hatat det han har gjort. Första gången som jag minns att pappa var våldsam så var jag inte gammal. Ja, max 5 kan jag ha varit. Och jag minns att han söp med sina kompisar och så ropade han på mig och skommade dit och så drog han ner mina byxor och slog mig på reven. Och så skrattade han, eller de skrattade alla. Så att de gjorde det här, eller han gjorde det för att vara rolig inför sina kompisar, men min upplevelse var ju något helt annat av det förstås. Familjedynamiken var att mamma jobbade, hon var på jobb och pappa var sjukpensionerad och han var hemma. Då på den tiden då han gick i lågstadiet så söp han ju också. Så här konkreta saker som jag minns, till exempel att jag hjälpte med vedarbete. Och så kände jag mig så där stark och manlig. Och så var han och skuffade till mig och sa något i stil med att satans flog och bröst, du ska inte tro att du är något. Och sen slog mig i bröstkorgen också. Så det var ju någon sån här ganska typiskt att visa att han var liksom alfan. Vilket förstås är konstigt med tanke på att han var vuxen och att var ett barn, att det behov överhuvudtaget fanns. Men något sånt låg där i grunden.
Berättar du om vad du var utsatt för någon?
Nej, det gjorde jag inte. Jag berättade till exempel inte åt min mamma eller lärare.
Varför?
Nå, säkert skam att man är med om det och ändå medveten om att blir det konsekvenser för pappa eller blir det konsekvenser för mamma, och så där. Men sen igen så, det var nu också som det var, att det var ju vardagen, det var inget konstigt med det. Sen så visste jag också att den där klasskompisen, så visste jag om att dens pappa var så här jobbigt fyllo också, så man visste att okej, den där blir säkert hackad också. Så att det var ju liksom, det var nu som det var, ganska så oreflekterat.
Men även om du gissar då att okej, den där killen har kanske samma upplevelse som jag, så pratade du inte med honom heller?
Nej. Det var intressantare att gräva en grop i sanden och dra plaströr och prata igenom dem. Det är roligare än att prata om att någon slår en. Och det kan ju förstås låta också som att man går då varje dag och varje stund och avväger allt mot att hur ska pappa reagera om jag tittar si eller gör så. Men att jag gick också i en helt vanlig skola och hade helt vanliga raster och med helt vanliga lekar och hade liksom en helt vanlig mamma som kom hem från jobb och jag åt också middag varje dag hemma. Det fanns också de där sakerna som var bra och jag hade en kärleksfull förälder. Och en del har ingen alls. Våldet förändrades när jag blev äldre, det blev grövre, han skuffade hårdare, ganska långt var det också så där subtilt på det sättet att han sedan kunde ta tag om armen och klämma åt hårt för att visa att han var starkare och så här. Men sen så som värst så minns jag att han skuffade ner mig för en källartrappa som var av sten. Och det är nog helt jäkla grovt.
Misstänkte inte din mamma eller dina syskon någonting?
No, jag har tre syskon och två av dem är betydligt yngre än jag. Och sen har jag en bror och vi har mycket gemensamt från vår barndom och gällande honom. Det är sen någonting som vi mer har pratat om i vuxen ålder, att vad vi har varit med om. Och sen så det här är jag kanske lite obekväm med att prata om vad mamma har vetat och inte har vetat. Inte var han ju en bra typ att vara gift med heller. Att nu förstod hon ju också att han inte var en bra pappa alltid.
Hur kändes det att älska någon som är våldsam mot en?
Ja. Jag tror att världen är full med sådana exempel. Att det att älska någon som är våldsam eller älska någon som är skadlig för en eller har de sidorna också, så är ju tyvärr då ganska lätt. Men där igen så det är nu som det är. Det var som det var. Och det är först när man liksom ställer det i förhållande till någonting så börjar man fråga sig att vad fan var det där egentligen? Att det där var ju inte okej. Och då när jag läste Skriet från vildmarken, så det var min första upplevelse att ställa min egen uppväxt och det jag har varit med om i förhållande till någonting och kunde reflektera över att hej, det jag är med om så är ju inte bra.
Bibliotek hittade jag Jack Londons drygt 100 år gamla äventyrsroman Skriet från vildmarken. Det är ingen tjock bok, så där 150 sidor. Och här finns också illustrationer av dramatiska situationer ur berättelsen. Jag bett Matti Raita söka upp något stycke som var speciellt betydelsefullt för honom då för länge sedan.
Det finns ett ställe i boken som klicka till alldeles speciellt. Det är när John Thornton räddar backsliv.
Skriv från vildmarken handlar om hunden Buck som lever ett lyckligt hundliv tills han en dag blir bortrövad och fört i guldgrävaräventyrens Alaska. Där behandlas Buck väldigt illa. Han måste lära sig slåss för att överleva och förvandlas till något vilddjursliknande som trivs bättre bland vargar än hos människor.
Och här kommer det. Han hade ett sätt att klämma Bucks huvud mellan båda händerna och luta sitt huvud mot hans och vagga honom fram och tillbaka medan han gav honom alla möjliga fula namn som i Bucks öron ljöd som smeknamn. Buck visste ingenting bättre i världen än den hårdhänta omfamning och mumlet av hårresande svordomar, och vid varje knyck fram och tillbaka kände han det som om bröstet ville sprängas av hänryckning. Och när John Thornton släppte honom och han flög upp med skrattande käft, lysande ögon och strupen vibrerande av ett tillbakahållet glädjeskall och stod där orörlig, brukade John Thornton högtidligt säga: "Ta mig tusan, Buck. Det fattas bara att du kunde tala." Helt uppriktigt så är jag övertygad om att litteratur, konst och kultur räddar liv. Och vi vet inte alltid på vilket sätt det gör det. Att man har ett projekt där man skickar ut böcker till skolor. Nu ska femteklassister läsa Jack Londons Kriget från vildmarken. Så jag tror inte att man, när man drar igång ett sånt projekt, tänker att nu ska vi se om vi får någon 11-åring att inte bli en våldsam vuxen med hjälp av den här boken, utan jag tänker att man säkert har tänkt att det är en klassiker och det behövs läsas. Och sen i mitt fall så räddade den där boken mig, att det var det finns för mig stunden innan jag har läst boken och stunden efter att jag har läst boken. Och jag förstår när jag läste den här boken att jag behöver inte bli som Buck. Kanske om det är någon kritik som jag hade då i förhållande till Buck, var att, eller jag tyckte det var synd att Buck måste bli den där vargen och det där vilddjuret som är bra på att slåss. Och via det förstå att det där vill jag inte själv. Och förstå att det är ett val hur man är med andra. Och kanske också då tog bort, som jag inte kanske förstod då, liksom så här formulerat som nu, men att det att se på mig själv som ett offer, utan jag är ju en människa som kan välja hur jag beter mig. Så det, att, det är min egen upplevelse av att litteratur har räddat mitt liv, eller åtminstone påverkat mitt liv. Och jag tror att det handlar om att man kan bli sedd som just den man är, som var så viktigt för mig att förstå. Och kanske det att när det fanns den här strukturen av att Buck blir en ledare för hundspannet och i slutet också ledare för vargar, att jag kände till den där grejen så bra att den liksom starkaste överlever. Och den som är starkast på skolgården är liksom på något sätt den häftigaste. Så att det var så jättebekant. Och det var någon sån här empatisk blick som jag hade i förhållande till Buck, att när jag förstod att det skulle inte behöva vara så att Buck blev till exempel grovt misshandlad eller att han skulle behöva bli bra på våld. Så gjorde jag den här kopplingen till att aha, det skulle inte behöva vara så för mig heller att jag blir slagen. Jag var 13 när jag gav tillbaka. Och det som jag minns är att han, vi stod utan buren och så tog han tag i mig och så förstår jag att jag kommer att få stryk, och det liksom, det klickar till, så något raseri, jag bara såg rött och förstod att jag kommer att få stryk, men att jag också ville att han skulle förstå att det som han gör har konsekvenser. Det var väl det här som han uppfostrade mig till, att slå och slå tillbaka. Så den gången slog jag tillbaka och jag gjorde det riktigt hårt. Och efter det så minskade. Det är inte liksom heller så att det tog totalt slut, utan det fanns sådana kraftmätningar. Men det räckte att jag liksom tittade honom i ögonen och var så att jag är beredd att ta det vidare. Så drog han sig tillbaka. Så det fanns den spänningen kvar. Och sen så en tid efter det, kanske ett år efter det eller hur det var, så skildes mamma och pappa. Så sen var liksom det där problemet borta.
Någonting som du säkert knappast tänkte på då, men har du tänkt på efteråt, att hur du påverkades av våldet?
Absolut. Men det där är ju ganska sen djupa vatten. Jag har kanske blivit så där mest påverkad av att det har tagit ganska länge för mig att kunna prata om det. Kanske av en rädsla för att hur ska man se på mig. För det finns alltid en sån här att jag blev slagen som barn. Punkt, punkt, punkt. Och vad fyller man det tomrummet med? Och det här var jätteobekvämt med, eller inte vilja att man ska fylla liksom det tomrummet, eller liksom fylla i något om hur man tänker på mig och om mig. Till exempel när vi väntade vårt första barn och det var rådgivning, och så skulle man fylla i en sån här blankett att hurdan barndom har man själv haft. Och så insåg jag att om jag är sanningsenlig där och skriver om pappa, hur han var, så vet jag precis hur den här rådgivningen kommer att titta på mig. Och sa åt min fru att jag är helt sjukt obekväm med det här. För att jag vet att om jag fyller i det där, så det här, så då kommer du att titta på mig. Så där, du vet. Och hon var så här, att jag förstår precis. Och jag tycker att du inte ska fylla i som det var. För att liksom, du är ju inte sån. Och sen var så här, men tänk om det sen ändå någon gång dyker upp någon sån där sida. Men är det nu inte bra att det finns dokumenterat? Hon var så här, att nej men sluta. Att liksom, du är ju inte sån. Och man så här, nej. Och det är liksom en blankett som kan liksom göra en så där obekväm och osäker. Och att nu göra en föreställning om den här saken när jag var någon 42 när jag hade premiär och nu är jag 43. Jag skulle inte kunna, tror jag, göra den föreställningen ännu när jag var 30 med rädsla för att börja man ändå titta på mig på något konstigt sätt. Att det kräver en hel del självförtroende och kanske livserfarenhet att våga också stå på sig och vara sådär att nej men det där, ja, det där är en del av mig och klart det här påverkar mig. Men att själv styra upp att vad är det där punkt, punkt, punkt.
Jag är på väg till Unga Teatern i Esbo. Mitt bland stora trafikleder finns en gammal idyllisk landsortsgård där teatern har fått ett hem.
Det är alltså sedan 1985 har Unga Teatern varit här.
Det är ju lite in the middle of nowhere.
det är lite så här dold skatt, Unga Teatern. Mm.
Det här är Matti Raitas teaterhem idag. Teater för barn och unga har alltid varit en viktig del av hans yrkesidentitet. Och sen 2023 är han chef för Unga Teatern. Det är också där som han gjorde en teaterföreställning av sin egen barndomshistoria och romanen han berättat om, Skriet från vildmarken.
Det är svinstian. Det har då i tiden varit en svinstia. Nu är det kök. Här är liksom
den teaterföreställningen ska jag återkomma till. Men på vägen dit har mycket hänt. Efter barndomsrummets lekar med Super Mario 3 var det musiken som under tonåren blev en viktig samtalspartner. Det var en elgitarr av märke Firefox som man umgicks med flera timmar varje dag. Och så sökte han till teaterhögskolan för att han, som han skrev i sin ansökan, ville förstå vad det är att vara människa och förstå att vi är väldigt olika och har olika sidor inom oss. Kanske handlar det också om att hitta ett sätt att förr eller senare kunna berätta sin egen historia, att hitta ett sätt att äga sin historia och kanske också om att kunna förstå sin egen pappa. Vad känner du till om din pappas barndom?
Jag känner till att hans biologiska pappa försvann när han var barn. Han sa alltid att han var en tangosångare som var med en tid och sen en dag så for han för att köpa tobak och på den vägen blev han. Och vad som nu har hänt på riktigt så vet jag inte med säkerhet, men han i varje fall försvann när pappa var liten, någon gång i 3-årsåldern. Och sen hade han en styvfar som inte tyckte om honom och som gick åt honom också fysiskt. Då. Och jag har hört med historien om att hur han tvingade ut pappa till skogen med ett ämbare och han fick komma tillbaka först när ämbare var fullt med bär. Och så var pappa smart och satte mossa först och bara satte översta lagret med bär och så fick han ändå jättemycket stryk. Och så att det var liksom, det var mycket så här att hur mycket stryk han fick och kanske en sån här stolthet också i det på något konstigt sätt. Så ja, han fick mycket stryk som barn. Och sen också att han började dricka som väldigt ung. Alltså enligt hans egen utsago så sa han att han började supa när han var det 12. Det här har ju bara hört honom säga. Och så det kan ju hända att han satte till några år för att skryta också.
Du sa att han blev en bra farfar. Men pratar ni någonsin sen senare om vad han utsatte dig för som barn?
Han hade nog jättesvårt att prata om det. Han kunde säga så att han förstod att han inte alltid hade varit så bra. Och han blev också jättetroende när han slutade dricka. Så han var också lite så att, ja, att han pratade om att den här djävulen som han har i sig liksom, och så där, som kommer fram med spriten och så där. En gång så tog jag upp det till tals ganska rakt med honom. Det var hans nya fru vänta barn och då så får jag träffa honom och sa att du förstår att du var inte bra på de här sakerna och du förstår att du kan inte vara sån mera, att du måste vara en bättre pappa. Tyvärr så gick det barnet bort innan förlossningen så han fick aldrig en chans att vara en ny sorts förälder heller.
Har du förlåtit honom?
Nu, jag trodde att jag hade förlåtit honom när jag var lite på 20. I och med att jag kände att jag hade kommit oskadd genom det. Men så insåg jag senare att nej, jag har inte förlåtit honom. Först kanske när jag fick egna barn och det blev konkret liksom att det är en sak att säga om sitt eget liv att första gången jag minns att han var våldsam så var jag under 5. men att ha barn själv som under fem och liksom förstå den där grejen av att det är det här vi pratar om. Då fick jag så där på riktigt ta itu med det här att kunna förlåta honom. Och när jag väl har gjort det och accepterat det var som det var. Och kanske förstått också att det tar sina generationer för att saker ska förändras. Och acceptera att han hade nu inte bättre verktyg än så. Så har jag med tiden förlåtit honom.
Din pappa dog nu för 6 år sedan. Vad kände du då?
När just den stunden han dog så kände jag mig som ett barn som förlorar sin förälder. I det här fallet så han fick en hjärnblödning och var på sjukhuset i Åbo. Och sen var det klart att det liksom inte fanns något kvar att göra. Så då var det bara att vänta ut det. Så jag hade den möjligheten att jag kunde vara där i samma rum. Så jag låg och höll om hans arm. För första gången i vuxen ålder kände jag mig som ett barn som håller om pappas arm. Och den kändes likadan som när jag var barn. Jag har nu försökt se mig som ganska sådär ändå rationellt funtad. Hur mycket nu ska jag öppna upp om mitt föräldraskap. Men att det här med att just att rationellt prata igenom saker och sådär diskutera saker. Men nu har jag också haft stunder av uppgivenhet. Liksom när man är jättetrött och man ett barn som är i kläder och sitter i barnvagnen medan det andra inte vill sätta på några kläder och ena barnet får jättehett och det, liksom, det hjälper inte vad man säger och kanske man nu inte formulerar sig liksom på det sätt som man nu är mest stolt över heller i alla stunder. Det är svårt att vara förälder. Men jag har nog liksom konstigaste saker som jag kanske har gjort att jag bara lagt mig ner på golvet och stirrat upp. Och så att jag vet inte vad jag ska göra. Liksom, verktygen är slut. Jag vet på riktigt inte vad jag ska göra. Så jag lagt mig ner och tagit time out. Och sen haft ett barn som kommer och frågat varför ligger du där? Så därför att jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara vet inte. Och det där. Och det är väl kanske liksom den impulsen är ju ändå bättre än att.
Hur många barn har du nu och hur gamla är de?
Jag har 2 barn. De är 8 och 11 år gamla.
Du fick ju då slut på våldet med våld, eller med hot om våld också. Då du talar om våld eller om mobbning med dina barn, vad ger du dem för råd då?
Prata med en vuxen. Det är nog liksom det bästa råd jag kan ge.
Vad hade fått dig att våga prata med en vuxen?
Antagligen om en lärare skulle ha frågat rakt ut eller om en kurator skulle ha frågat rakt ut. Man pratar om vuxenansvar och om man skulle säga skyldighet skulle man kunna säga också, men att vuxna sånt har vuxenansvar och så.
Källarutrymme med högljudd luftkonditionering bygger Matti Raita upp en scen med leksakshundar och en sampler. Det är dags för ännu ett möte med en ung publik.
Hallå, hallå!
Ni får
följer med mig in i salen. Det finns inga stolar, men jag visar åt er.
32 år efter att Matti Raita läste romanen som förändrade hans liv använde han den och sin egen barndomshistoria för en teaterpjäs med 10-13-åringar som målgrupp.
Back var slagen, det visste han. Men han var likväl inte alldeles bruten. Han förstod en gång för alla att han inte hade en chans mot en man med påk. Han hade lärt sig en allvarsam läxa och den glömde han aldrig under resten av sitt följande liv. Men på samma gång väcktes hos honom också all den list och slughet som låg gömd i hans natur. Nu har jag helt glömt att berätta varför jag berättar den här storyn. Det är från en bok. Skriet från vildmarken av Jack London. Han skrev den här boken i början av 1900-talet och det har blivit lite av en klassiker. Så till den grad att på 1990-talet så delades den här boken ut till 50-klassister i landet. Jag var själv då 11 år och den har blivit viktig för mig. Min egen bakgrund är att jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker lätt att sådana som blir utsatta för våld för våldet vidare på andra människor. Men så har det inte gått för mig. Jag är helt övertygad om att det att jag läste den här boken som 11-åring är en stor orsak till det.
Uppsättningen fick sin urpremiär våren 2025, men snart ett år senare spelar han den fortfarande. Alltid med plats för barnens frågor efter föreställningen.
Är det någon som vill ställa någon fråga?
Bodde din mamma tillsammans med dig?
Berättade du att någon vuxen?
Var i Tenala bodde ni?
Hände det några roliga saker då du var barn?
Har du en hund?
Hur gammal är du?
Vad har din pappa gjort för bra saker?
Hur dog din pappa?
Vet din mamma nu om det här?
Jag själv och jag tror att mina elever var också imponerade över hur modig du var. När jag kunde se hur de faktiskt levde sig in i det som du berättade. Och jag tror att du gav mycket hopp till våra ungdomar. Och en av de viktigaste sakerna var det att människor kan ändras. Att också människor som kanske gör någonting ont och skadar andra, att de kan ändras och de kan bli goda människor.
Det har alltid funnits liksom att någon dag vill jag göra Skriet från vildmarken och någon dag vill jag göra om min egen barndom, min egen kontakt med våld av en pappa som slog mig. Och sen när jag blev chef för Unga teatern, så jag tror faktiskt att när jag sökte jobbet så där ska man också lägga upp en drömrepertoar och där var Skriet från vildmarken med och att jag ville blanda de här olika berättelserna.
Är det någonting som gör att du själv också är beredd att berätta den här historien?
Nå, kanske att jag har själv kommit vidare från den där ändå skammen av att jag har varit med om det. Och är inte rädd mera. Alltså då, vi är överlag mindre rädd för saker. Och är inte rädd för hur man ser mig.
Vad hade betytt för dig personligen att få berätta den här historien för så många?
Ja, å ena sidan så känns det som att det har betytt mycket i de stunder som till exempel att ha fått textmeddelanden från lärare efter föreställningen att tack för föreställningen och jag hade några barn som jag känner till historien till som jag kollade lite extra noga och de var mycket aktiva i diskussionen efteråt och här har vi bra saker att prata om och jobba vidare med. Då känns det ju liksom så där teater påverkar och behövs. Så den biten betyder jättemycket för mig. Men sen också att äga sin historia och att inte mera vara rädd för att hur ska man se på på mig. Det här är min historia och så här tänker jag om den. Jag har barn som har kommit fram till mig efter föreställningen och frågat, får jag paja dig? Och så har jag sagt jo, så har barnet pajat mig på axeln. Och det är att fråga att om jag får paja dig, så det är nog ganska stor grej. Att det är liksom det som tycker jag att det betyder, att får jag trösta dig, behöver du tröst, eller får jag röra dig? Och det är att man har artigheten och frågar att om man får röra. Så det är ju raka motsatsen till att bete sig nyckfullt och plötsligt slå till i bröstkorgen. Eller barn som har kommit fram och sagt att jag tycker att det är jättetråkigt att du behövde gå igenom det där när du var barn. Och så har vi kunnat vara tillsammans en stund och jag kunde säga att men jag mår ju bra nu.
Du har lyssnat på romanen som räddade ett liv. En berättelse om en uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Jag som har skrivit manus och editerat dokumentären heter Thomas Jansson. Tack till Matti Raita som delar med sig av sin historia. Han har också gjort programmets musik som ursprungligen skapades för hans teateruppsättning av romanen Skrie från vildmarken. Tack till Sofia och Alexander som läste upp frågor som barn har ställt efter Raitas föreställningar. I programmet hördes också kulturproducenten Thea Stolte Glanville tacka för en av föreställningarna. Ljudmix, Stefan Granholm, projektledare Elin von Wright, producent Sandra Wikstrand.